Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Hon är en av landets mest kända och älskade konstnärer. År 1962 föddes hon i Luleå, men kom att utbilda sig på Mejan, Kungliga konsthögskolan i Stockholm, där hon tog sin examen år 1993. Det har alltid funnits ett melankoliskt drag i hennes konst. Den vackra norrländska björkstammen som avsågad vilar på vårens leriga mark under en mulen himmel. Och så människorna som likt klippdockor infogade i allt från dystra vardagliga rum till dova storslagna landskap där himmelen är mörk trots att solen skiner. Men här finns givetvis skönheten också. Och likt ett snabbt kolorerat fotografi blir en steril miljö med penselns hjälp befolkad av personer som levande görs tack vare sina skavanker. I grunden hittar man också nästan alltid en berättelse. En lekfullhet löser upp måleriets ögonblick för att försöka fånga en längre episod i livet. Hon fick sitt internationella genombrott när hon representerade Sverige på Venedigbiennalen år 2003. Den stora publiken här hemma mötte hon sen på den omfattande utställningen som Moderna Museet gjorde år 2007. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Karin Mamma Andersson.
Men först måste vi ställa in ljudet så att det blir väldigt bra här.
Jag tycker fortfarande att det är lite
snabbt. Ska vi göra det här ordentligare?
Jag tycker fortfarande att jag vill ha den där. Jag är estet. Det här går ju inte. Nej, men titta, nu flaxar han iväg åt det här.
Ska vi göra så här?
Nej, men det är helt okej. Okay. Det spelar inte någon roll.
Det ska vara vackert. Den här är också lite ful.
Det ska vara vackert.
Vi möts på mitt kontor på Södermalm i Stockholm. Vi är här för att prata om något som ofta är svårt att sätta ord på. För hur ger man tavlor, målningar och konstverk ett språk? Hur ska man med ord beskriva det som endast ögat uppfattar? Kanske handlar det om att finna något djupt personligt i konsten för att på så sätt mötas i den upplevelsen snarare än i färgerna eller motiven. Karin Mamma Andersson har själv berättat om de år då hon jobbade som museivakt på Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm. Här fick hon tid att stanna upp och studera mästerverken i detalj. Det blev en upptäckt av konstens förmåga att kommunicera när man verkligen tar sig tid. Katalogen från Karin Mamma Anderssons utställning Dog Days från år 2011, den ligger nu uppslagen på bordet mellan oss. Här har jag själv valt ut en målning av henne som berört mig starkt. Det är mörka vågor som rullar över ett hotfullt vatten. Och mitt i det svarta färdas två doft klädda gestalter i en liten roddbåt. Jag har suttit länge framför målningen och känt dess sugande kraft. Efter ett tag går det verkligen att förnimma det svarta vattnets kyla. Och jag själv känner hur jag blir till åran som långsamt höjs och sänks ned i dunklet. Det är en känsla av utsatthet, ödslighet och ensamhet. Om den här målningen och om andra bilder kommer vi att tala. Men vi börjar med att prata om en färg.
Vad betyder färgen svart för dig?
Den betyder nog ganska mycket på alla sätt och vis, tror jag. Inte bara liksom konstnärligt, utan jag tycker nog att svärtan som symbol också är ganska viktig. Att det allt allvar kommer från det svarta. Och det är ofrånkomligt på något sätt. Så det är klart, jag tycker att det är jätteviktigt. Och jag tycker nog rent färgmässigt, om man pratar om det, jag som målare, så tycker jag också att det är viktigt.
Mm. Du är klädd just nu i svart.
Och det brukar jag aldrig vara faktiskt. Det är väldigt sällan. Men det råkar vara så nu. Jag är inte någon som gillar svarta kläder. Jag hånade en kompis här om veckan när jag stod i hallen och vi hade varit bjudna på middag och så skulle vi gå hem. Och så sa jag, ja, det här var ju en munter samling kläder i hallen. För att allt var svart, alla skor var svarta, alla rockar, allting. Så. Jag tycker att det är tråkigt att det har blivit så dominant när det gäller vad man har på sig.
Mm. När upptäckte du färgen svart första gången?
Jag tror att jag blev provocerad. Alltså om vi pratar nu om det som kulör inom måleriet, det är det du anspelar på, så kan jag säga att det var nog ganska tidigt på en konstskola när en lärare sa till mig att använda aldrig svart, utan försök istället hitta mörkret genom att blanda till exempel bränd umbra och ultramarin, eller att man med andra färger kunde komma åt det svarta för att den var för hård och den skulle slå sönder allting. Det provocerade mig på något sätt, så därför var jag tvungen att börja använda svart. Och sen har den blivit en kär vän till mig. Men väldigt länge använde jag bara en svart som heter järnoxidsvart. För att den elfenbensvarta tyckte jag var för gråblå. Järnoxid är mera brunsvart. Så det finns ju nyanser, 4 nyanser av svart också.
Vad är det som är så speciellt med den då, järnoxidsvarten?
Ja, den är ju väldigt djup. Den är väldigt djup och den drar åt det mera varmsvarta än det kallsvarta. Men för några år sedan när jag gjorde en utställning som heter Dog Days, så det var, då pikade jag nästan med svartan. Jag var verkligen sugen på att se hur långt jag kunde dra den och också att försöka jobba med olika typer av glans i det. För att en väldigt matt svart kan ju bli väldigt, väldigt svart. Likväl som en väldigt blank svart kan bli det. Men då blir det ofta reflexer i det. Och då börjar jag använda olika typer av, alltså, lackfärger och platonal. Det är en sorts bindemedel som jag blandar med torra pigment för att få nästan som en sammetsmatt yta mot ett väldigt tunn svart som var mer flytande. Och då kunde jag få in ett spektra i det. Så här. Det var ganska roligt att jag ville gå till vägs ände med det svarta.
Det finns en målning i just Dog Days. Om vi ska berätta någonting om den utställningen. När var den här? Jag har den stora katalogen i handen här.
Hösten 2011. Och den var i Krefeld i Tyskland. Och det var en museiutställning jag gjorde där. Vad tänkte du på?
Jo, jag tänkte... Alltså det är alltid svårt att prata om konst. Mm. För att det blir antingen lite för enkelt eller lite för abstrakt.
Ja, just det.
Och lite för tekniskt.
Ja, det är ju så.
Och jag har alltid längtat efter att försöka prata om konst. För att jag själv kanske upplevde som att jag förlorade förmågan någon gång i tonåren.
Ja, men jag kan förstå det. För att jag tycker själv att det ofta är svårt att... Jag har ju varit lärare ibland och så. Och då, jag kan tycka att det blir tråkigt om man går in till en elev och så pratar man bara om det rent tekniska. För det, måleri eller konst av alla former handlar om något mycket djupare än så. Och då kan det bli så enkelt att man ska försöka sätta ord på någonting som har ett helt eget språk. Att man ersätter det visuella med ett ord. Det är ju ganska, det blir ju ungefär som att man ska översätta teckenspråk från ett riktigt språk. Det blir något väldigt... avtrubbat liksom. Men om jag går tillbaka till den här Dog Days-utställningen, så tror jag att ingången för mig till den, det var det rent tekniskt det svarta, och rent innehållsmässigt så handlade det om våran värld liksom, om att det var någon sorts undergångsstämning jag var ute efter. Och omslaget på den boken Dog Days är ju den bilden som också heter Dog Days. Och Dog Days på engelska, det är ju röt månad. Och jag kan tycka att vi som värld befinner oss i någon sorts läge av röt månad. Där vi, allting ruttnar, allting förstörs, djuren dör ut och haven är utfiskade. Och vi bara fortsätter vår konsumtion på något sätt. Så det var nog det jag var ute efter, fast inte så illustrativt som det låter när jag försöker förklara det, utan mycket mer taktilt än så. Det är ju ganska komplext egentligen. Och det är ju så lätt för oss. Jag kan ju också känna att det är väldigt lätt för oss här i världen att sitta och ha åsikter om miljöförstöringen, och när vi ändå är de största konsumenterna själva. Det är dubbelt.
Det finns en tavla från den här utställningen som drabbade mig jättestarkt när jag satt och bläddrade i katalogen här. Vi har den framför oss nu.
Det är Doldrums.
Mm. Vad betyder Doldrums?
Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror att det faktiskt handlar om att det är en underliggande dålig stämning. När jag slog upp på synonymerna så var det... fanns det en väldigt dubbel betydelse där. Jag brukar ofta försöka hitta titlar som ligger på flera nivåer, så att man inte bara skriver på näsan att det här handlar om dödens ö eller liksom, förstår du, att man kan läsa in flera saker i det. Då tycker jag att en titel har börjat hitta hem. Själva motivet för den där var egentligen själva båten där var ifrån en rysk ortodox munk som ror över en liten sjö i Ryssland från förra sekelskiftet. Och den var egentligen en väldigt ljus bild, men själva båten fanns där och personen i båten fanns där också. Så den kom in relativt sent i själva bilden. För jag tror att jag var mer höll på att experimentera med de här jag var väldigt intresserad av vatten inför hela den utställningen. Flera målningar har ju vatten i sig. Och det handlade också på något sätt om de här haven som... Jag tycker det är väldigt ångestfyllt med att... När det blir varmare så blir det mera vatten också, för all isen smälter ner. Och samtidigt har vi allt det här vattnet, men vi har inga levande fiskar i det. Och våra stränder blir fyllda av olja och plastpåsar. Och det är någonting med vattnet som är så grundläggande på något sätt. Sen var det ju kanske en... Att jag vinkade lite både till sjunde inseglet och även till dödens ö av Böcklin. Och att det fanns en nästan någon sorts religiös längtan i det, tror jag.
Det som drabbade mig så starkt här, det var nog, alltså det var väldigt personligt, men om man ska försöka hitta något språk för det, så var det nästan som att jag började gråta, för att jag tänkte att det är så här jag ser ut inuti.
ja.
Kanske inte varje dag.
Nej.
Men det är i alla fall en aspekt av.
Jo, men det är ju det. Det är nog det man är ute efter. Eller åtminstone jag är ute efter. Att hitta det känsloläget. Sen kan ju jag känna att man alltid är ute på farligt vatten när man jobbar figurativt. För det är någon sorts slagpåse och har varit det åtminstone de sista 50 åren. Om man vill bli tagen på allvar som konstnär och vill gå en enkel väg, så ska man definitivt inte ge sig in på ett figurativt måleri. För då kan man bli tagen med väldigt mycket löjeväckande kommentarer och blickar. Det kan jag nog känna. Men samtidigt så för mig är det här mitt språk. Jag kan inte göra det på något annat vis. Det är liksom, det är så här jag uttrycker det.
Men jag tänker att det finns en viss typ av konstverk. Nu ska jag säga det här utan att det ska låta för flummet eller för mystiskt. Att det finns som någon slags dragningskraft som man inte riktigt kan sätta ord på. För att nu när du berättar om just det här motivet eller den här målningen och säger att din förlaga var en rysk munk.
Ja, just det.
Det visste inte jag.
Nej, och det är inte viktigt.
Nej, det är kanske inte viktigt.
Det är inte viktigt.
Nej,
fast jag kan också tycka det är väldigt härligt att jag får leverera det. Att jag liksom ändå får ge den lilla brasklappen att ja, det där är det liksom.
Jo, men det intressanta är här... Och nu vinklar jag bara på min egen upplevelse. Mm. Det är nämligen väldigt spännande att jag under de senaste kanske 2 åren har varit extremt intresserad av rysk ortodox tro.
Ja, okej.
Okay. Det är därför som jag reagerar nu när du säger det.
Ja.
Och för mig kommer det via musiken. För att jag tycker att den typen av körmusik som finns
i den... är helt fantastisk.
Den är,
jag håller helt med dig faktiskt. Men jag var också lite inne på det rysk-ortodoxa för precis ett år sedan. Men det var av en helt annan anledning. Och det var inte av egen vilja, kan man säga. För att jag blev inbjuden till Nationalmuseum att välja ut en målning av deras samlingar som har betytt mest för mig där. Och jag var ju vakt i många år där också. Och för mig var det ett självklart val att jag valde en ikonmålning helt enkelt. Som jag fortfarande gillar jättemycket. Och då kände jag att jag kunde inte komma dit och prata inför en grupp människor och inte vara påläst. Så att jag fastnade i det där träsket och började läsa jättemycket om Röda baronen som köpte in nästan hela samlingen till Nationalmuseum. Och jag började läsa också om hur hela handeln gick till där och vad som hände under ryska revolutionen. Och kollade upp var de olika samlingarna låg. Och det visade sig att Stockholm har ju en av världens absolut finaste ikonsamlingar. Och det, jag började läsa om symboliken och jag kände att egentligen var det som en brunn. Man skulle bara kunna bara försvinna ner i den. Och jag tror att jag har det i mitt bakhuvud i alla fall. För att det är någonting med färgsättningen i de här gamla ikonerna som är så enkelt och avskalat och så starkt. Det är väldigt mycket expression i det samtidigt som det är kontemplativt. Det är egentligen en motsägelse.
Någonting som slog mig när jag också började söka mig mot de här uttrycken. Ja, men dels musiken men också precis det du talar om, ikonmåleriet. Det är att i grunden finns en konstsyn som är lite annorlunda än den västerländska. Det var någon en rysk-ortodox präst som berättade det här för mig första gången. För att jag sa så här, men hur ska man studera ikoner egentligen? Och då sa han att men, enligt teologin så är det inte du som tittar på ikonen.
Utan ikonen tittar
på dig. Så du går fram till den för att låta dig bli besedd. Mm. Eller sedd.
Det kan man nästan känna. Att man får en sorts release eller någonting ibland när man går fram. Fast jag kan tycka att det är så att måleriet kan ha den funktionen. Och det var nog några gånger när jag jobbade som vakt där på museerna som jag kunde känna den där kontakten över tiden med konstnären som hade gjort den. Nu är vi verkligen inne på flummiga tankar, men att jag kunde verkligen känna det här att om jag gick riktigt nära en Rembrandt-målning eller någon målning jag tyckte väldigt mycket om så kunde jag alstra energi från den målningen via konstnären på något sätt. Att jag kunde känna här, han har faktiskt stått här där jag står nu och gjort de här valen och han förmedlar det över tid och rum. Han är för länge sedan begravd och bortglömd som människa, hur han luktade, vad han åt, vem han var kär i och allting. Men bilden finns kvar, hans ande finns kvar och jag kan fortfarande alstra energi av den. Det kan jag tycka är väldigt fint.
Hur länge kunde du stå och titta på de här målningarna på Nationalmuseum?
Väldigt länge. Väldigt länge. Det var ju några, alltså jag skulle inte vilja säga att det var så många, men det var ju några grejer som jag tyckte var fantastiska. Bland annat en Cranach-målning som finns på Nationalmuseet med en kvinna och en liten cupido med en massa bin runt omkring. Den är otroligt fin och det är helt fantastiskt att Nationalmuseet äger den också. Och sen var det en Carl Fredrik Hill också. Den här kända målningen över det här landskapet. Jag tror att det är i Bretagne där floden går. Han står uppe på ett berg när han målar det här landskapet innan han blir sjuk. Det var också väldigt viktigt för mig. Och sen var det ett självporträtt av Rembrandt också. Jag tror det var de tre målningarna framförallt som var så där hade någon sorts magi på mig då som 20-åring. Det kanske de inte skulle ha idag på samma vis, men ja.
Jag tänkte en del på just det där långsamma studiet av konsten. Jag träffade en norrman som var... Jag skulle inte säga att han var någon slags professionell expert på Munch, men han älskade Munch över allt annat. Och så frågade jag, men hur ska man ta sig an hans konst? Och så sa han att, jo men så här är det. Jag som norrman kan ju gå till Munchmuseet ofta. Och då tar jag en stol och så sätter jag mig framför varje målning, kanske inte så många per besök, men jag sitter minst en halvtimme.
Ja, det är länge. Mm.
Och sen, efter en halvtimme, börjar konsten tala till mig på ett helt annat sätt.
Så är det ju. Så är det ju förvisso. Det är ju så. Jag håller nog med honom. Och jag kan känna att jag har ju alltid konstböcker runt mig när jag målar. Och det är när jag sitter och tar en kopp kaffe eller pratar i telefon med någon eller vad jag än gör, så sitter jag ofta med någon bild framför mig. Det är ju en sorts resa. Men för mig är det ju, liksom har det ju med min profession också att göra, såklart att jag försöker förstå hur man har löst någonting, eller att jag liksom ser en färgkombination som jag skulle vara helt omöjlig för mig själv, försöka fatta varför Philippe Gaston använder den här ljusblåa och rosa ihop liksom, och ändå få han det att funka så himla bra. Till exempel att det är liksom, konsten kräver ju tid, och jag tror det är därför den också är väldigt undanskuffad idag, att den konst som råder är inte den långsamma konsten, utan det är den effektiva konsten. Det är stora installationer som har krävt massor med assistenter och som är dyra och snabba, som ligger mycket närmare reklamvärlden egentligen. Jag tänker på den utställningen som just nu är på Moderna Museet. Den är extremt effektiv. Alltså om man inte blir berörd av den, då är det ju något fel på en. Vi blir det ju allihopa. Den är ju extremt uträknad och välgjord. Och
berätta vad det är för den som inte vet.
Det är tre konstnärer som har jobbat med stora skulpturer efter postmodernismen kan man säga. Och de bygger på att de har kostat mycket pengar. Alltså produktionskostnaderna har nog varit enorma. Och det är där man ofta fastnar. Journalistiken fastnar ofta att tala om hur många miljoner Jeff Koons, den här hunden som är en sån här ballonghund som man kan köpa utanför Gröna Lund, fast den är gigantiskt stora, blank och rosa liksom. Men jag kan känna att när jag lämnar museet, så lämnar jag utställningen. Den bor inte kvar. Den enda grejen som kanske bor kvar i min tanke, det är just metoden och effektiviteten och resultatet av det. Det kan jag gå och grubbla på och undra vad det står för. Varför har vi behov av det här? Men rent konstnärligt ger det mig ingen kick. Jag får ju en typ av kick såklart. Ungefär som när jag åker berg- och dalbana på Gröna Lund. Det är också jävligt häftigt. Det är ju coolt. Det är liksom, det är en upplevelse. Det är en upplevelse att se Jeff Koons hund också. Men rent andligt ger det mig inte så mycket.
För att hans hund måste väl vara som något. Mer avförtrollad än så kan ju nästan konsten inte bli.
Nej, fast den är ju också på något sätt. Man får ju inte glömma bort att den har ett värde. För konsten idag är ju ofta väldigt politisk. Och det kanske är bra. Men i min värld så är det inte konstens uppgift att vara politisk primärt. Den kan vara det också. Men det är inte det att jag vill inte vara ett verktyg för en politisk handling. Det är inte därför jag valde att bli konstnär. Det var kärleken till handen och till anden. Det är ett hantverk som är connectad med någonting annat.
För den som inte är helt bevandrad i konstlivet kan jag berätta lite om utställningen Skulptur efter skulptur på Moderna Museet i Stockholm. Den utställning som Karin Mamma Andersson nyss refererade till här. Det är verk av de tre konstnärerna Katarina Fritsch, Jeff Koons och Charles Ray. Mest omtalad av de tre är kanske amerikanen Jeff Koons, som nästan blivit en popikon tack vare sin konst som sålts för hundratals miljoner och för sitt spektakulära privatliv, som bland annat innefattar ett giftermål med Cicciolina, porrskådisen som blev italiensk parlamentariker. Åsikterna kring Jeff Koons konst går isär. Vissa säger att ingen rent konstnärligt gestaltar vår tids meningslöshet och fixering vid yta bättre än just han. Och att det på så sätt är djupt politisk konst. Andra dömer ut honom som posör och charlatan.
Jag tror inte att det är för inte en sån konstnär som Jeff Koons eller Damien Hirst blir väldigt stora i vår tid. Jag tror att det finns ett behov av det där. De är någon sorts vår tids shamaner också. De gör någonting som ingen annan varken vågar eller kan. De är lite övermänniskor på något sätt. Att de håller sig med stabar med massor med människor som jobbar åt dem, och att vad de än säger så lyssnar folk väldigt mycket till dem. Det är någonting, det kan man ju ha respekt för. Eller, det är ju ganska märkvärdigt. Jag kan ju tycka att det är något intressant med Jeff Koons också. Hans relation till Cicolina och att han håller sig med de största gallerierna i världen. Och, ja, det är ju väldigt mycket power i det. Det går inte att komma ifrån.
Och man skulle ju också kunna säga att han om någon sätter fingret på tomheten.
Ja, absolut.
Och föder vår törst efter någonting annat, ja, genom att göra det. Då.
Absolut, men jag tänker också på en sån som Zlatan Ibrahimovic. Han är ju också en sorts trollkar av vår tid. Men om jag måste välja på Jeff Koons och Zlatan så väljer jag självklart Zlatan. Det är ju liksom... Det är väldigt enkelt för mig. För att han är mycket närmare en konstnär än vad Jeff Koons är. Jag tycker det.
Jag tänker lite på det här som vi talade om för en stund sedan, att tala om konst. Jag tänkte berätta hur det var första gången. Jag är från Stockholm, så att jag kunde ju gå på museerna här ganska tidigt. Eller man gick ju med sina föräldrar. Mm. Och Moderna Museet här i Stockholm hade ju sån här målarverkstad. Så där kunde man liksom bli avskälpt. men jag följde ofta med in på utställningarna. Och när jag var så där i 5-6 års åldern så kunde jag stå... kanske 7, kunde jag stå framför en målning och berätta för mina föräldrar och min lillebror exakt vad den föreställde. Alltså jag kunde säga, här kommer en drake flygande och här är en apa som gömmer sig i skogen och det här betyder det här och det här betyder det här och det här är målat på grund av det här. Och efter ett tag så stannade ju folk på museet och blev helt fascinerade, för de trodde ju att jag kunde någonting om konst som någon slags underbarn. Men det kunde jag ju absolut inte.
Nej,
jag
visste ju, bara öppen i sinnet.
Jag bara fantiserade. Mm. Och sen så har jag haft svårt, kanske inte, jag har inte haft svårt rent personligt att titta på konst, men jag har svårt att prata med andra, för att när jag försöker återknyta till det här barnet som nästan inte bryr mig om vem konstnären är eller vad man ska placera in den historiskt, utan bara låter liksom associationerna i motivet föda någonting inom mig.
Mm-hmm.
Då kommer alltid någon efter ett tag och säger, men vänta, du har ju inte läst på här. Om du bara läste lite mer om den här konstnären, då skulle du förstå att det där korset är inte ett kors, det där är någonting annat. Mm. Men för mig så då blir det så där avförtrollat igen. Ja. Jag tror jag vill vara det där barnet som tittar på konsten.
Jag tror att jag också vill vara det där barnet. Och jag tror att jag kämpar med näbbar och klor för att ha kvar det faktiskt. Det slog mig för många år sedan när... Jag har ju så väldigt mycket konstböcker och köper väldigt mycket konstböcker. Och jag köper dem ju bara på grund av bilderna. Och det slog mig för många år sedan när en person sa till mig så här, men vem är det som har skrivit den boken? Ingen aning, så jag vet inte ens på vilket språk den är. Jag vet inte ens om den är på svenska eller engelska eller spanska. Och så är hela min konstbokssamling. Det bygger bara på bilderna. Det liksom gör mig ingenting vilket språk det är. Jag har inte läst en enda av mina konstböcker. Det kan ju låta stolligt. Men det är nog den där känslan att behålla det där barnet i sig. Att jag kan tycka det är jättekul att få veta grejer om Edvard Munch, hans privatliv och hur han hade svårt att sova och åka mellan Stockholm och Oslo i nattvagnar för enda gången han får sömn. Och jag tycker att det är roligt, det är kuriost att få veta lite små saker och det är väldigt kul att lära känna mina samtida kollegor som jag beundrar och tycker om och kan identifiera mig med. Det tycker jag är jätteroligt. Men alltså direkt man börjar teoretisera det för mycket, så kan jag också tycka att det finns ett sätt att fjärma sig. Så jag förstår vad du säger, verkligen. Jag förstår verkligen vad du säger. Att det, är något, det blir något kliniskt plötsligt. Och det måste ju också finnas där. För att i den situation vi inte kan formulera oss kring saker, då är vi ju också körda. Men det måste finnas personer som mig och som dig också, som läser bilden som bilden är.
Hur såg då din egen relation nu till olika bildvärldar? Hur såg den ut när du var ett barn?
Alltså jag tror att jag alltid har varit extremt visuellt intresserad. Jag har en syster som är 7 år äldre än mig, och hon säger så här: det är ju så konstigt att du kommer ihåg precis allting. Liksom vad det var för överkast och hur kopparna såg ut och var vi befann oss. Och jag kan berätta så här helt stolliga saker, för att jag var en sån iakttagare på något vis. En gång hörde jag att Lars Norén ska visst vara en sån person som kommer ihåg allt vad som sägs. Att han kan memorera vartenda ett samtal och ord och sådär. Då kom jag ihåg att jag tänkte när jag hörde det att men det är väl som man själv memorerar bilder och upplevelser. Liksom snabbt skannar av hur saker och ting ser ut och hur det är. Liksom. Men jag tror att jag var väldigt intresserad av bild väldigt, väldigt tidigt. Vi hade tidningen Vi hemma. Och där var den var ju väldigt mycket en bildtidning. Det klippte jag varje nummer när de hade läst den klart, så satt jag och klippte ut de bilder jag tyckte var fina. Och så gjorde vi någon sorts collage, jag och min syrra och sådär. Och jag sparade alltid Arnolds, de här illustrationerna till noveller och sånt. Och hängde upp. Och hela min uppväxt var alltid mitt rum fyllt av bilder, inte alls bara idolporträtt, även om det hängde en hel del Ted Gärdestad och sen Bertil Taube i rummet, så var det ju andra saker också som jag bara tyckte var fina. Så bilder har nog alltid haft en väldigt tät kontakt med, men jag kommer ju inte från en sån bakgrund att jag gick ju aldrig med mina föräldrar på någon utställning. Den första utställningen jag såg, det var Tove Jansson på Norrbottens museet, och då gick jag i högstadiet. Och då började jag gå på utställningar själv. Och jag vet att jag hängde ofta på biblioteket och lånade böcker, men det var ju då typ Picasso, ja, det de hade där. Det var ju de kända på något sätt. Jag har ju alltid ritat och så också. Det har varit mitt första språk. Jag trodde länge att jag kanske har haft dyslexi, men jag tror inte att det var så. Jag tror snarare att jag hade ADHD i så fall, att jag hade väldigt svårt att koncentrera mig och läsa. Jag började tänka på annat direkt, jag läste en bok. Så jag var ju i 20-årsåldern när jag började läsa böcker. Det kan ju fortfarande ha ett komplex för att jag bara läser på sommaren, aldrig på vintern. Att jag skäms över det, att det är så ointellektuellt att inte vara en läsande människa. Men jag är ju en lyssnande människa. Jag lyssnar på radio och jag ser på film och går på teater. Det är liksom, det är där jag tar in den intellektuella spisen på något sätt.
På bordet mellan mig och Karin Mamma Andersson ligger inte bara katalogen från utställningen Dog Days, utan här har jag även lagt en hög med lite nötta vykort. Bland motiven finns målningar av konstnärer, från holländske Peter de Hoogh till klassiker av Van Gogh, Rembrandt och Vermeer. Men här finns också ett säreget fotografi, en av Nordens största konstnärer som tagit ett märkligt självporträtt. Det är från år 1930, men märkligt dubbelexponerat, vilket gör att målarens ansikte endast skymtar som en skugga fastnaglad vid den kostymklädda kroppen.
Jag tänkte att vi skulle göra en liten speciell sak. Här på mitt kontor där vi sitter, jag hade en vattenläcka för några veckor sedan. Och då föll alla mina vykort ner från min vägg.
Oj.
Och jag åkte runt, jag hade en storslagen idé om att jag skulle samla vykort från, köpa lite vykort från alla museer som jag besöker och så ska jag klistra upp dem på min vägg. Och så ska jag till slut hela arbetsrummet från golv till tak vara fyllt av vykort.
Fint.
Och jag tänkte att det blir som något.
Men förstördes de?
Ja, det här, ja, du får själv avgöra här. De är några av dem är ju lite vattenskadade.
Ska jag plocka ut några jag tycker om?
Ja.
Ja, vad härligt.
Eller ett. Eller något som du känner. Och de är lite ihopklistrade nu, för det är massa sådana här häftmassa.
Du får ge mig en liten vi får pausa lite så får jag titta här lite.
Ja.
Du kan låta den rulla på.
Ja, ja,
det kanske händer något intressant med den som man tittar.
Ja.
Det är skärp. Chardin, det här.
Ja, du ser dem.
Mm, och sen har du ju den här tuggummit mellan också.
Ja, det är ju sån här häftmassa.
Peter van der Hoch. Ja, den här är ju jättefin. Det är för mig. Nej, det är Rembrandt. Den är ju fantastisk. Vilken rolig idé. Det här är ett väldigt fint foto av Strindberg. Nej, det är Munch. Det är Edvard Munch som sitter här i korgstolen.
Ja, det där tyckte jag var speciellt. För det finns väl inte så många foton på honom. Och det där är liksom helt utfrätt. Och han ser nästan ut som en ande.
Det är ju väldigt skojigt för att både Strindberg och Munch håller ju på med foton och som de tar, som de ser nästan ut som spöken. Det är ju väldigt spännande.
Mm.
Och Strindberg var ju väldigt förtjust i Edvard Munch ändå tills Edvard Munch gjorde ett porträtt på honom där han stavade hans namn fel och skrev Strindberg. Då var det slut med den kontakten. På allvar i alla fall. Då hade han gjort sitt, kan man säga. De här celeberna är också enormt fina. Den från Nationalmuseum.
Mm, det tror jag nog.
Nej, men jag tycker du ska fullfölja din idé här, men du får nog ägna någon timme åt att ta bort de här jävla vad heter häftmassan.
Ja,
här har vi Richter, va?
Ja, det är det.
Nej, Ola Billgren.
Jaha, titta.
Sveriges svar på Richter.
Mm. Vad blir det då om du ska välja en?
Ja, då väljer jag nog Edvard Munchs foto på sig själv.
Ja. Men berätta lite om du ska försöka klä den bilden då. Det var ju kul att du valde ett foto. Jag hade nog bara ett foto i den där högen. Mm. Men om du ska försöka klä den där bilden i ord, vad är det du ser framför dig?
Jag ser en kollega som sitter där. Men han är ganska, det är en ganska fåfäng här i det här. Han är ju väldigt stilig faktiskt. Det är någon värdighet i det här fotot och en enorm distans också, tycker jag. Han har dragit upp byxorna väldigt högt, ser du det?
Men hur ser han, hur är fotot taget då?
Ja, men det är så flakt och egentligen skärpan ligger på korgstolen och på jackan. Ansiktet och målningen bakom är precis utfrätt. Ja, som livet självt. Det är liksom små konstiga detaljer som hänger sig kvar. Man vet inte vad som blir kvar i minnet på något sätt. Det kan bli en korgstol. Jag tycker den är jättefint, den här bilden. Det är en fantastisk bild.
Det är intressant att se en sån, alltså de som rör sig i det här gränslandet mellan innan det fanns fotografi och sen så fanns det fotografi.
Och nu finns det inte igen.
Nej, hur menar du då?
Nej, för att jag tror synen på fotografi är någonting helt annat idag när vi har kameror i våra telefoner. Och man tar inte en bild för att den ska finnas kvar. Man tar en bild för att skicka den som ett MMS. Och man sparar dem på datorn men man skriver aldrig ut dem. Och sen byter man dator och sen har de försvunnit. Jag ser aldrig någon visat fotoalbum idag. Möjligt att någon stollig svenne har någon sorts dator som står på och så rullar semesterbilderna på den eller någonting. Men det är liksom, fotografiet har ju blivit någonting helt annat. Det här fotot är ju taget i fotografiets vagga. Då det fortfarande är väldigt experimentellt och det är otroligt nyskapande. Det är värre än värsta Apple-datorn. Och han är en av de få som har råd att hålla sig med en kamera. Han var en av Norges rikaste män. Och han tar den här bilden och han förstår att den kommer att finnas kvar till framtiden. Men han är ändå utfrätt på något sätt. Det finns någon så här härlig sak i det.
Precis, man måste ha ganska mycket självförtroende. Att under en tid ta ett foto där man hade så stor förhoppning på tekniken att den skulle visa någonting väldigt exakt. Ja. Och han gör det. Alltså den är ju felexponerad eller någonting sånt där.
Det som är intressant är att Strindberg gör ju samma sak. Han håller ju också på att ta en massa självporträtt. Och han är ju väldigt intresserad av okulta också. Så att det är mycket det här att han befinner sig i gränslandet mellan andlighet och experimentfoto. Och så här. Det säger också en del om hur mycket vi påverkar varandra i den tid vi lever i. Att man kan aldrig tro att man är någon solitär. Det finns liksom en handfull andra personer som tänker samma tankar samtidigt. Det kan handla om titlar och innehåll och allt möjligt. Och det är olika filmer som går upp på biograferna att de har med varandra att göra. Eller man kan komma på någonting som man tänker att ja, men det här ska jag jobba med. Det här känns verkligen fräscht. Och sen helt plötsligt så ser man att någon annan håller på med en väldigt likadan grej i något annat land. Men som är kanske från samma generation. Eller, ja, det är någonting med det där.
Hur kan det vara så?
Vi människor är väldigt receptiva. Liksom. Vi tar upp samma saker och går och funderar på dem och drömmer om dem på natten. Tror jag. Jag kan framförallt känna att man är ganska förbunden till sin generation. För att barndomen är ju ofta väldigt stark för en. Och det spelar ingen roll att man har haft ett helt liv och levt 10 år under vissa förhållanden, så kan man ändå komma ihåg 7 år från sin barndom som en evighet ungefär, där man kommer ihåg nästan allting. Och jag tror barndomen är så stark för oss alla människor, och det är därför jag tror att man hänger ihop med sin generation, att man det är där man präglades av drömmar och rädslor och allting. Att är man född som jag 1962, då kriget har börjat falla bakåt och folk börjar bli mer laid back i sin livssituation och man har en tro på framtiden, och den amerikanska drömmen lever kvar, men man har börjat ifrågasätta den, och hippietiden kommer, och sen blir det är klart att man känner en samhörighet med dem som har upplevt samma sak som en själv. Det gör man.
Hur mycket kvar av vad ska man säga, barndomens färger och ljus och mörker finns kvar i dig?
Ganska mycket, tror jag. Jag har märkt när jag har jobbat ju ganska ofta med någon typ av foto som skiss eller förlaga till mina arbeten. Att jag kan ha ganska många fotografier ofta som jag jobbar med inför samma bild och så. Men jag tycker att det är kul att jobba med bilder som är nya också. Men oftast stoppar de någon gång i sent 70-tal. Det tycker jag är ganska intressant. Så jag var på Dramaten och plockade bilder från deras bildarkiv, från deras scenografier. Det är ganska många år sedan. Och då märkte jag ju att de foton jag var intresserad av, alltså det kunde vara dramor från 50-talet, men om de var en sorts kostymdrama från 1800-talet, då gick de bort. Då var jag inte intresserad av dem. Men allt, om man säger allting från kriget, andra världskriget och fram till sent 70-tal har varit väldigt viktigt för mig på något sätt. Det är där jag har haft min referens på något sätt. Det är där. Nu är det inte riktigt så just nu, för nu håller jag på att jobba med någon sorts dockmålningar, och då har de 1800-talskläder på sig. Men de har varit tvungna att bli dockor för att jag ska orka klä på dem i någon annan utrustning än min egen tid på något vis. Så det tror jag. Anledningen till att jag inte håller på med vår tid och gör moderna Volvo-bilar och t-shirtar med tryck och sånt där, det är nog för att jag tycker att det är för fult att ha för lite distans till det, tror jag. Att man fastnar i detaljerna. Om jag håller mig till 60-70-talet så blir det mera en essens av någonting, tror jag.
Jag tänker på orten Överkalix.
Ja.
Den vet jag att du har en personlig koppling till.
Ja. Alltså min mamma är uppväxt i Överkalix. Och mina morföräldrar bodde ju där hela min uppväxt. Jag har varit där jättemycket. Vad tänkte du då?
Jo, så här. Jag har bara varit i Överkalix 2 gånger.
Men du har varit där?
Ja, 2 gånger.
Det är ju helt otroligt.
Och på extrema tillfällen, nämligen på midsommarafton och några dagar före jul.
Men vilken midsommarafton då? Som barn eller?
Nej, det här var 10 år sedan kanske. Uh-huh. Jag har en vän som är från Kalix.
Okej. Okay.
Och jag och en kompis, jag övningskörde faktiskt den sommaren. Så vi övningskörde liksom upp till Kiruna och sen ner genom Pajala.
Otroligt.
Och sen slutade med att jag höll på att köra ihjäl oss faktiskt. Ja. På motorvägen på en sån här 2-mot-1-sträcka när man kör om.
Ja, just det, E4.
Ja, precis. Och jag kom inte om med lastbil. Så sen körde jag inte på 5 år. Så det slutade i stort trauma. Men det var efter Överkalixbesöket. Ja. Men då, för mig är det en sån säregen plats på jorden. Just för de här extremerna mellan ljuset och mörkret. Mm. Men också för att det finns platser som är så långt bort från någon slags centrum.
Ja.
För att så är det ju. Det berättar ju min vän då som är från Kalix. Att Kalix är ju ganska långt bort.
Men det är ingenting mot Överkalix.
Ingenting.
Nej.
Och mellan Kalix och Överkalix, vi badade bastuölar den här natten. Då berättar de från Överkalix att ja, de var lite skeptiska mot utbölingar. Mm. Men det var egentligen lugnt om du inte var från Kalix.
Nej, just det, Kalix. Kalixborna, de ligger sämst till.
Exakt.
Kalix.
Mm.
Alltså det var nämligen så att min morfar var från Kalix. Och i min familj så spelades det väldigt mycket kort. Och min mormor var ju då från Överkalix. Och när hon blev förbannad på min morfar, då skrek hon, kastade hon kortleken och så skrek hon Kalix! Kalix jävel, sa hon, och så gick hon därifrån. Så det där var väldigt starkt. Men Överkalix är en otroligt stark plats för mig, såklart. Det har präglat mig väldigt, väldigt mycket. Också att det är en väldigt vacker plats. Extremt vacker faktiskt. För att den är så verkligen något Tjotaheiti. Men också att Kalixälven bildar ett delta precis där i den dalgången. Och sen är det ganska kuperat där, men det är absolut inga höga fjäll eller så, utan det är ju berg. Och de kallas för Vänneshattarna, de som klättrar upp mot norr då. Men om man åker upp på Brännaberget, som det heter, gamla festplatsen där jag har tillbringat alla mina midsommar från att jag är jätteliten fram till jag är 20 ungefär. När man står och tittar ut där så är det som att vara inne i ett japanskt träsnitt. På riktigt. I synnerhet på midsommar då. Då det är det här märkliga ljuset som är så skugglöst och konstigt och starkt. Det är väldigt vackert. Och himlen speglar sig i älven och i deltat då. Den här kyrkan som ser ut som en spökkyrka från Sleepy Hollow eller någonting. Den förra brann och så byggde de upp den där och den är väldigt udda och konstig. Den ser ut som någon sorts Belzebub med stirrande svarta ögon. Och den såg man från min mormor och morfars kök då, när man satt och spelade kort. Tittar man ut över bron där. Ja, jag har gått mycket där på isarna och åkt skidor och tillbringat väldigt mycket tid där. Min sista släkting, som egentligen inte var en blodsläkting, utan det var min yngsta morbrors fru, hon dog bara för några veckor sedan. Så att nu har jag ingen anknytning till Överkalix längre, mer än i minnet kan man säga. Det är någon otrolig sorg över den typen av samhällen. För att de hade en glans, en guldålder någon gång mellan 10-talet fram till sent 60-tal, då det var mycket träindustri och det var ett blomstrande samhälle med polisstation och gymnasieskola och sporthall och en jättestor festplats som var kanske den största i Norrland. Alla stora band åkte dit, precis alla. Det var liksom 20 000 besökare på en stor midsommarhelg på 70-talet. Alla raggare i hela Norrland åkte upp dit. Hela berget klättrade av gula och orange och blå tält liksom. Och från detta så har det bara varit som ett såll där allt har bara runnit igenom och det är nästan inga kvar där. Och det var en väldigt fin dokumentär som gick på TV i höstas som handlade om valet i Överkalix. Men jag kan känna en enorm sorg. Jag brukar tänka på norra England och på Detroit och sånt när man kommer dit. Att det är verkligen samhället som glömdes bort. Ja.
Hur ska man göra förklara vintern och mörkret på en sån plats?
Alltså, jag tror att man klarar vintern bättre på sätt och vis där uppe. Nu har ju inte jag bott där som vuxen. Jag tror det där med mörkret blir jobbigare ju äldre man blir. När man är barn bryr man sig inte så mycket. Men alltså, har man snö så har man en reflekterare så väldigt mycket mer ljus. Så till och med fullmånen ger en ett visst typ av ljus. Här i Stockholm kan jag uppleva det som mörkare ibland när det är liksom, vi går omkring i de här -2-3 grader och det är ingen snö och det är helt svart och geggigt och äckligt. Det är liksom, det är inte kul det heller. Alltså, bor vi på norra halvklotet så är vi ju drabbade av den här skiten. Det är ju så. Men å andra sidan är det ju så kompensatoriskt, va? För när väl våren slår till där uppe, då är det ju ljus dygnet runt. Det är ju något fantastiskt. Det är det ju verkligen. Det kan jag ju sakna väldigt mycket.
Det har ju blivit nästan som en klyscha när man ska tala om din konst. Men när vi kommer lite mot slutet här så kan man ändå ta upp den. För den här gestalten har så mycket med Norrland att göra. Och det är ju björken då.
Mm.
Som jag vet att du har sagt att du är lite trött på.
Ja, både och. Jag säger att jag är trött på den, men egentligen älskar jag den. Till att börja med kan jag säga så här. Har man växt upp i närheten av polcirkeln så finns det inte så många träd att välja på. Det finns inte så många lövträd. Det är björken och aspen och alen typ. Och rönnen. Några till finns det säkert. Men därför så blir ju på något sätt, om man har en sommarstuga till exempel och så vill man hugga ner träd på tomten. Det finns inte en normal människa som hugger ner den enda björken man har. Man kan hugga ner granarna och tallarna, för det är liksom allmän gods. Men man sparar björken. Jag tycker det säger en del om det. Att björken är på något sätt hoppet. Det är den som står för någonting annat. Den har sin ljusa fina bark med de här svarta små grafiska inslagen. Den är ju som ett konstverk i sig egentligen. Det är ju väldigt lockande för oss konstnärer att ta oss till den. För det ser ut som ett grafiskt blad. Och ingen björk är den andra björken lik. Sen finns det ju en massa olika typer av björkar också. Men om jag tänker på mitt eget förhållande till det rent konstnärligt så kan vi känna att det kanske är över. Och att direkt någonting blir en arketyp för en så kanske man ska bestämma sig för att ta bort det. Nej, det skulle nog krävas ganska mycket för att jag plockar in dem i en bild igen. Jag kanske kommer att göra den här blir lite äldre.
Men det är ju någonting spöklikt, kommer jag på nu, med björken. Det finns ju faktiskt inte så många vita träd.
Nej, det är det. Det är ju det. Det är faktiskt så. En stor björkskog är ju, det är en väldigt fin installation.
En sista fråga då. Vi berörde ju det här lite mystiska, varför vissa typer av bilder talar till en. Mm. Eller att det finns någon typ av laddning i dem.
Mm.
Eller någonting som bränns. Mm. Kanske till och med en eld som vilar liksom bakom, dolt i motivet. Jag kan ju ibland känna att det här rysk-ortodoxa vi pratade om tidigare, att det verkligen är sant. Att en del målningar är så starka så att de kan man, det är inte man själv som tittar på dem, utan de iakttar den. Mm. Och sen så får man öppna sig för den blicken.
Mm.
Och då händer någonting.
Mm.
Men vad tror du att den här laddningen, eller vad man nu ska kalla det, vad tror du att det är?
Jag tror att det handlar om att man möter sig själv och sitt eget psyke. Att det är någonting som talar till en och säger att, ja, jag vet inte vad han säger, men det är någonting man blir berörd av. Jag kan inte säga vad det är för något, men jag kan känna när det handlar om en blick i en bild, så är det sannoliken svårt att vända blicken mot betraktaren på en figurativ, alltså en figur som blickar mot den. Det krävs ett extremt mod och en extrem skicklighet för att få det att häckla vid, att få det att liksom bli en bra blick. Jag höll på med en liten docka som hänger i en barr som jag håller på med nu i höst. Inför en totalt svart stup kan man säga, under honom. Man ser inte vad som är under. Det är två pelare på sidan som barren sitter fast i och han hänger där. Jag höll på i vecka ut och vecka in. Och jag kände att det var en bra målning, men jag har inte fått till blicken på honom. Den har blivit töntig hur jag än har gjort, så har den liksom förstört hela målningen. Till slut fattade jag. Jag måste vända på honom. Han måste vända ryggen till. Och först då fick den en själ på något sätt. För jag stod inte ut med hans blick. Jag visste inte hur jag skulle placera den. För vad jag än gjorde blev det fel signaler. Men jag tycker att jag har gjort en målning en gång där jag mött. Där jag tycker att blicken blev bra. Och det är en målning som finns i den här gamla moderna katalogen som heter About a Girl. Det sitter ett gäng flickor runt ett bord. Har du sett den? De har väldigt svarta kläder och det hänger lite målningar runt omkring. Och där kan jag tycka att blicken blev en kollektiv blick. Och därför står jag ut med den. Alla har väldigt ljusblå ögon och bara stirrar rakt ut. Liksom. Jag ska visa dig den sen. Där kan jag tycka att det blev enklare just för att det inte var en enskild blick. Men ofta om man tittar på en ikon till exempel, så har den en blick som man står ut och möta. Nu hoppar jag väldigt här. Det blir väldigt konstigt. Jag har berättat det här förut vid något tillfälle. När jag var liten så hade jag en bild på Roger Moore och en på Sven-Bertil Taube på min anslagstavla. Jag tyckte om båda två. Roger Moore var med i Snobbar som jobbar och Sven-Bertil Taube sjöng Änglamark väldigt fint. Båda två satt med scarf och var lite välklädda och tittade in mot kameran. Och så var jag ensam hemma en liten stund. Jag kanske var 6 år. Det är inte att jag var hemma länge eller så. Och då upptäckte jag att var jag än befann mig i rummet så tittade de på mig. Och det blev så jobbigt så jag var tvungen att ta ner dem, båda två. Det var första gången jag förstod det där med att en bild och en blick. Och jag försökte säga det till både min syster och min mamma att de där bilderna är konstiga för att de rör sig. Blicken rör sig, sa jag. Och de fattar inte vad jag menade. Det kanske är det som är kontakten på något sätt. Nu menar jag, det är ungefär som att jag säger att ja, det måste vara en figur som ska titta på en. Det är inte alls det jag menar. Men det är den där upplevelsen av att bli sedd. Att få kontakt med bilden. Det är väl det man är ute efter på något sätt. Sen kan det vara ett träd. Eller en monokrom. Det spelar egentligen ingen roll.
Men på så sätt så kanske konsten är någon typ av spegel.
Det tror jag definitivt. Konsten är väl alltid en spegel av vår själ. Det låter ju supertöntigt. Men det är ju precis vad det är. Det är ju precis vad det är.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var konstnären Karin Mamma Andersson. Researcher var Hanna Engberg och mejladress till oss är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Och så till sist lite om musiken i programmet. Kimiko Ishizaka spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria av Bach på piano i ungefär mitten av programmet. Och sist så hade vi ju Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Och pianist då var Daniel Wiesej.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.